بسم الله وتتبرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله. Vi har kommit fram till det näst sista kapitlet i boken Riyad al-Salihin. Och det är ett kort kapitel som vi inshallah tänkte försöka hinna med idag. Och det är Kitab al-Istighfar, kapitlet om att be Allah Azza wa Jal om förlåtelse. Och alhamdulillah, det här är också ett tecken på författarens djupa kunskap om al-Islam, då man, som ni kommer inshallah ta'ala höra i de texter vi går igenom i dagens föreläsning, så finner man att många former av dyrkan i Islam avslutas med al-Istighfar. Och då är det passande, om du har skrivit en bok, att du då avslutar boken med att nämna detta kapitel. På samma sätt som vi efter bönen, vad är det första vi säger? Astaghfirullah, eller hur? Samma sak i slutet på Hajj. Allah nämner också de som ber på natten, frivillig bön, att de avslutar sin nattbön med att be om förlåtelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppmanade också profeten Muhammad alayhi salam att avsluta sitt liv med att be om förlåtelse. Och det var en av de sista av saker han sa innan han lämnade denna jord alayhi salatu salam. Så finns inget bättre att avsluta saker och ting med än att be Allah Azza wa Jal om förlåtelse. Och ordet istighfara kommer då från al-ghufran, som brukar översättas till förlåtelse. Att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter en synd, överser synden och tar bort straffet. Och även döljer synden och döljer dess dåliga konsekvenser. För på arabiska, mirfar betyder hjälm som man har på sig i krig. Mirfar. Det är från samma grundord, för den skyddar eller täcker huvudet från skador. Så, och samma sak här, yani förlåtelse, är relaterat till detta. Att Allah Azza wa Jal här förlåter och döljer dina synder. För det skulle inte vara kul om du syndar och dina synder exponeras. Eller hur? För folk, familj, släktingar eller för folk på domedagen. Så alhamdulillah att Allah Azza wa Jal döljer synderna för de troende i detta liv. Och Allah Azza wa Jal förlåter synder. Och Allah subhanahu wa ta'ala har två namn som kan länkas till al-istighfar. Är det någon som vet dessa två namn? Al-Ghaffar. Och det andra namnet? Al-Ghafur. Al-Ghafur. Och huwa Wadud al-Ghafur och al-Ghaffar. Precis. Och båda dessa är sigat al-mubalagha, yani tyder på att Allah Azza wa Jalla ständigt förlåter, älskar att förlåta. Inte bara förlåter, utan älskar att förlåta och ständigt om och om och om igen förlåter. Hur många gånger du än syndat, så finns alltid dörren till tauba öppen. Alhamdulillah. Så författaren säger då al-amr bil istighfar wa fadli. Beordringen av att be om förlåtelse och dess dygd. Så två saker här lär vi oss. Det första, att det är en beordring. Alltså Allah har beordrat oss att be om förlåtelse. Profeterna har beordrat sitt folk att be om förlåtelse, som vi kommer att höra. Och dygden, belöningen av att be om förlåtelse, den är enorm. Och subhanallah, om jag skulle gå igenom bara dygderna och belöningarna och förträffligheten som finns i al-istighfar, vi skulle kunna sitta kanske 5 lektioner, 5 timmar kanske. Täcka koranverserna, haditherna och så vidare. Sen om man ska lägga till vad de lärda har sagt, ja, kanske 6-7 lektioner. Man ska kunna täcka ganska mycket. Men vi kommer inshallah ta'ala nämna lite idag. Bi'idhnillahi ta'ala. Och inshallah fihi al-kifaya. Bi'idhnillahi ta'ala. Så kommer det vara en tillräckligt stor uppmuntran till oss att bli från al-mustaghfirin. De som ständigt ber Allah azza wa jalla om förlåtelse. Det är en egenskap som muslimen ska vara. Att han ska vara en mustaghfir. Du ska ha den här beskrivningen. Du är en person som ständigt gör istighfar. Det gäller att vi rannsakar oss själva. Skulle du kunna beskriva dig själv som en mustaghfir? Att du gärna säger astaghfirullah och atubu ilayh 100, 200, 300 gånger om dagen. Varje dag. Ja. Sitter på natten i istighfar. Och så vidare. Det är en fråga som du individuellt får svara på. Men inshallah kanske, om ni har en brist till kortakommande, efter dagens föreläsning kanske ni inshallah kommer att bli förmanade och uppmanade till att bli från dessa nobla och högaktade människor i al-islam som ständigt ber om förlåtelse. Författaren börjar med att nämna versen från surat Muhammad där Allah subhanahu wa ta'ala säger fa'lam annahu la ilaha illallah. Vet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Och be sedan om förlåtelse för dig själv, dina synder och de troende männen och kvinnorna. Så Allah subhanahu wa ta'ala börjar här med ett tawhid. Vet att endast Allah har rätt att dyrkas. Och be sedan om förlåtelse. Och här finner vi, som Imam Bukhari använder, versen som bevis på att kunskap kommer före tal och handling. Först fa'lam, vet. Känn till tawhid, la ilaha illallah, aqida. Och sen agera. Inte som vissa idag, agera utan kunskap. Utan kunskapen ska alltid föregå handlandet. Så här beordrar Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad alaihi salam att göra istighfar för sig själv. Och det är också generellt när man gör dua. Man börjar med sig själv och sen inkluderar man sin familj och sen muslimerna. Så här, be om förlåtelse för dig själv och de troende männen och kvinnorna. Och subhanallah, det finns en hadith som vissa av ulema håller att vara autentisk. Och det är att profeten a.s. har nämnt att om du ber om förlåtelse för muslimerna så får du en hasana, en belöning för varje muslim du ber om förlåtelse för. Så om du säger, ja Allah, igfir al-muslimina wal-muslimat fi kulli makan. Och Allah, förlåt muslimerna, män och kvinnor överallt. Då har du, bara på den korta meningen, yani 1,7 miljarder hasanat. Eller hur? Och om du också säger sen, al-ahya och minhum wal-amwat, du lägger till, de som lever och de som dött, då får du även en hasanat för alla de muslimer som någonsin har levt på jorden. Så tänk dig, du kan få här yani miljardtals hasanat av att bara be om förlåtelse för de troende männen och kvinnorna. Och det är också en islamisk egenskap att man önskar för sina bröder det man önskar för sig själv. Och vi önskar Allahs förlåtelse och därför ska vi också be att Allah azza wa jalla ska förlåta våra syskon och inte bara be för sig själv. Författaren nämner sen Allah azza wa jalls uttalande wastaghfirillah inna allaha kana rafura rahima. Be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Allah är sannoliken förlåtande och barmhärtig. Yani en beordring till profeten Muhammad a.s. att be om förlåtelse. Och sen en yani tydliggörande att Allah är den som ständigt förlåter och den som är barmhärtig. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا i surat al-Nasr إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ. Och den här versen har vi gått igenom tidigare i boken, men det var en av de sista kapitel som uppenbarades från Koranen i sin helhet, surat al-Fath, yani إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح, surat al-Nasr heter den. Det var en av de sista av kapitel som uppenbarades från Koranen. Vi har typ ibland man talar om den sista versen som uppenbarades. Okej? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah i slutet på surat al-Baqarah. Och ibland talar man om den sista suran som uppenbarades. Och då nämns den här bland de sista av kapitel som uppenbarades. Och den sura nämner ju Allah subhanahu wa ta'ala, den stora segern. Och du ser hur folk kommer att gå in i religionen, afwaja, i stora, yani grupper. Och vad är det då profeten Muhammad alaihissalam beordras att göras? Han beordras här att be om förlåtelse. För sabbih bihamdi rabbik. Sabbih, yani upphöj Allah, prisa Allah, lovprisa Allah azza wa jal, och upphöj honom och be om förlåtelse. För Allah är sannoliken tawwaba. Och tawwaba är också ett namn av Allah subhanahu wa ta'ala som indikerar på att han är väldigt förlåtande. Och det är också det här då som var bevis på att profeten alaihissalam skulle göra mycket istighfar i slutet på sitt liv. Och Aisha radiallahu anha berättar att när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat den här versen så hörde hon profeten alaihissalam säga i varje bön, han då sa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilik. Att han då repeterade dessa ord i bönen. Den implementerade Allahs beordring här att prisa Allah och att be honom om förlåtelse. Och han nämner också versen från surat Ala Imran där Allah subhanahu wa ta'ala säger lillazina attaqaw inda rabbihim jannatun, tills versen slutar wal mustaghfirina bil ashar, i början på surat Ala Imran. Där Allah subhanahu wa ta'ala talar om paradiset och vad som finns i paradiset. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala egenskaperna av folket som ska till paradiset. Och en av dessa egenskaper är att det är de som ber Allah om förlåtelse vid al-ashar. Och al-ashar är den sista delen av natten. Yani strax innan fajr. Och ni vet ju, den sista tredjedelen av natten är den bästa delen av natten. Den delen av natten då Allah azza wa jalla stiger ner till den lägsta himlen. Och Allah azza wa jalla säger, vem är det som ber mig så att jag kan besvara honom? Vem är det som frågar mig så att han kan få? Och vem är det som ber om förlåtelse så att han kan bli förlåten? Så här finner vi att salihin, de rättfärdiga som ska till paradiset, ber nattbönen. Och de avslutar sin nattbön med att be om förlåtelse. Och det här är den bästa tiden för istighfar. Alltid om man talar om en god gärning så brukar man tala om gärningens belöning och så vidare. Men man talar också om vad är den bästa tiden att göra respektive gärning. Vad är den bästa tiden att be nattbönen? Sista delen av natten. Vad är den bästa tiden att göra dua på fredagar? Sista timmen på fredagar och så vidare. Så här har vi den bästa tiden att göra istighfar på. Och det är den sista delen av natten. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Att den som gör fel eller ondska och gör orätt mot sig själv och sen ber Allah om förlåtelse kommer att finna Allah förlåtande och barmhärtig. Yani den som gör ondska, syndar, faller kort och begår orätt mot sig själv. Och alla synder kallas för dhulm. Det är en form av orättvisa. Och du gör orättvisa ibland när du syndar. Eller du gör alltid orättvisa när du syndar mot dig själv. För synderna har inga bra konsekvenser mot dig själv i detta liv och i nästa liv. Okej? Okay? Så synder är dhulm. Okej? Okay? Du kan också synda genom att göra dhulm mot någon annan. Då blir det dubbel dhulm. Genom att stjäla från en person, slå en person, sälja narkotika till en person, baktala en person och så vidare. Då har du gjort dhulm mot den människan. Så människan förtrycker sig själv då hon ger sig själv synder vars konsekvenser hon inte kan bära. Och ännu värre om dessa synder leder till helvetet, ett straff som man inte klarar av. Så att det största fel du kan göra mot dig själv är att orsaka att du hamnar i elden. Det största felet, och det är dhulm, det är orättvisa. Och därför finner man just i Koranen att synder ofta nämns med dhulm. Vad sa den nun, vad sa profeten Yunus a.s. Vad var hans dua? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Zalimin, ja, ni har gjort fel, syndat. Och vad var den duan som profeten a.s. lärde Abu Bakr att säga? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, och så vidare. Så att synder är zulm, det är orättvisa. Men Allah azza wa jalla, alhamdulillah, är förlåtande. Den som ber Allah om förlåtelse kommer att finna Allah vara förlåtande och barmhärtig. Alhamdulillah. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen gällande beträffande folket i Mekka. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att Allah skulle inte straffa dem då du fanns bland dem. Och inte heller då de bad om förlåtelse. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala två orsaker till att han håller tillbaka sitt straff från ett folk. Avvärjar och man skyddar sig från Allahs straff med två saker. Ett är att vara i profeten Muhammeds sällskap, alayhi salatu wassalam. Och två, att man gör istighfar. Och då nämner vissa av salaf, jag tror det var Ibn Abbas som sa, att Allah tog bort den första orsaken. Allah tog profeten Muhammeds liv, alayhi salatu wassalam, men lämnade kvar den andra orsaken. Och det här, kära bröder, bevisar en jätteviktig sak. Och det är att istighfar, att säga astaghfirullah wa atubu ilay, är en orsak till att problem, bekymmer, straff kommer att försvinna från dig i detta liv och i nästa liv. För att straff kommer ju som en konsekvens av dina synder, eller hur? Du straffas ju inte för ingenting. Om du straffas med en sjukdom eller fattigdom eller motgång eller tortyr, jag vet inte vad. Du har något straff i det här livet. Det är på grund av en synd du har gjort. Hur tas det här straffet bort? Betoba. Att du vänder dig till Allah i ånger. Ber Allah azza wa jalla om förlåtelse. Så tänker jag det här. Så länge du gör istighfar, Allah, du har ett skydd mellan dig själv och Allahs straff. Straffet kommer inte. Är ni med? Och inte det här någonting som vi alla önskar? Att aldrig straffas. Alltid vara under Allahs rahma. Allahs nåd. Eller hur? Subhanallah. Så därför, lazim, yani, låt din tunga ständigt vara fuktig i att göra istighfar. Och det är en form av dhikr. Ni vet att man ska, som profeten Muhammad a.s. sa, låt din tunga vara fuktig i att minnas Allah. Yani, minns Allah ständigt. Okay? Och en form av dhikr är att säga astaghfirullah. Det är dhikr. Och profeten a.s. vet vad han sa? Han sa Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Tuba yani jannah, glada nyheter till den som på domedagen finner mycket istighfar i sina böcker, i sin bok, din bok där änglarna har skrivit vad du sagt och vad du gjort. Yani om du säger astaghfirullah 300 gånger om dagen, vilken sida öppnar din bok, vad du gjorde den dagen 26 juli 2020, astaghfirullah, han sa astaghfirullah, han sa astaghfirullah 300 gånger. Mashallah, toppen, eller hur? Det är inte någonting vi önskar. Och han gjorde salah, och han fastade, och han läste Koranen, och mashallah. Alhamdulillah, khair. Så toba till den som finner mycket istighfar i sina böcker. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah azza wa jalla i surat Ali Imran talar också om dem som ska till paradiset. I slutet på suran, vers 135. De som ska till paradiset. Och då nämner Allah subhanahu wa ta'ala en av deras egenskaper. Och det är att det är de som då de har gjort ett fel, orättvisa mot sig själva. De har syndat, en fahisha. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Minns Allah. De minns Allah. Yani lämnar synden. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Och ber om förlåtelse för sina synder. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Och vem annan än Allah förlåter synder. Yani de är fullt medvetna om att endast Allah förlåter synder. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Och de fortsätter inte med vad de gör. Yani här finns ett av villkoren för tauba, och det är att man lämnar synden. Om du syndar, och det gör vi alla. Profeten a.s. han sa: كُلُّ بْنِ آدَمْ خَطَّى. Varje människa syndar, och den bästa av dem som syndar är den som vänder sig till Allah i förlåtelse. Så ingen är syndfri. Ingen behöver leka att han är syndfri. Alla syndar, antingen genom att göra någonting haram eller lämna någonting wajib. Så är det bara. Alla människor syndar. Men vi ska inte synda. Men vi kommer att synda. Vi är bristfälliga. Kullu ibn Adam khata, eller hur? Så vad gör man om man ska göra toba? Man lämnar synden. Man intalar sig själv att inte göra om synden. Man lämnar den. Och man hatar den. Man ångrar sig för det man har gjort. De här villkoren nämner de lärda. För en accepterad tauba. Vissa nämner el-ikhlas. Okej? Taubaten nasuha. Den ska vara uppriktig för Allahs skull. Två. Du ångrar dig. Du känner nedem. En nedem är tauba. Som profeten sa a.s. Ånger är tauba. Tre. Du intalar dig själv att inte göra om synden. Och fyra. Du lämnar synden. Och därför kan man förstå motsatsen. Att om en person syndar, fortsätter att synda. Till exempel han röker på. Och han har en joint i handen och han säger staffurullah, stanna ett blås. Funkar det? Nej. Det är kedib, han är fake, han är falsk. Genuin toba, det är att han kastar jointen. Staffurullah, jag ska aldrig mer röka. Det var fel, jag ångrar mig. Eller hur? Intala sig själv att inte röka. Känner ånger. Och lämnar synden. Kastar den, kallas. Så är det, riktig toba. De här villkoren måste uppfyllas. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då egenskapen av folket av paradiset. Och här är en vacker sak som många faktiskt inte kanske har reflekterat över. Och det är att Allah här beskriver Ahlul Jannah. Och vi vill alla vara från Ahlul Jannah, eller hur? När man tänker så här, Ahlul Jannah, man tänker på så här, mashallah, bästa muslimerna. Eller hur? Men faktiskt, Allah nämner här att Ahlul Jannah, det är de som syndar. Låter konstigt, eller hur? Det är de som syndar, för det gör vi alla. Men de ber om förlåtelse för sina synder. Subhanallah. Är det inte vackert? Att Allah inte säger i Koranen att Ahlul Jannah är de som aldrig syndar. Ahlul Jannah är de som aldrig föll tillbaka i en synd. Nej, det är de som, om de syndar, och det gör vi, ber om förlåtelse. Om du har den här egenskapen att du syndar, du ber om förlåtelse. Då är du inshallah och talar från Ahlul Jannah. Är det inte vackert? Subhanallah. Och därför vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Att vänder alla till Allah i tauba, troende, så kommer ni att få framgång. Yani, Allah uppmanar oss här till att vända oss till honom i tauba. En fråga. När vi vänder oss till Allah i tauba, vi har gjort en synd, någonting haram, vi ångrar oss. Är det här någonting som Allah ogillar? Alltså, men nu har han gjort tauba igen för 50:e gången. Är det någonting som Allah ogillar? Nej. Snarare någonting som Allah älskar. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wal-mutatahhirin. Allah älskar de som vänder sig till honom i tauba. Wallahu afrah bi tawbati 'abdihi. Hadithen, Allah är mer glad över en persons tauba än vad någon av er skulle vara om han var på en öde mark med en lastad kamel och förlorade sin kamel ute i öknen. Och lägger sig för att dö, vänta på döden. Och sen när han öppnar ögonen så finner han kamelen. Yani Allah är gladare än vad du skulle vara i detta tillfälle då du får livet tillbaka. Allah är gladare varenda gång du vänder dig till honom i tauba. Är det inte vackert? Och därför ska man aldrig låta sig luras av shaitan. Shaitan kommer ibland och säger men du är fake, du är munafik. Du har gjort den här synden 1000 gånger. Du kan inte göra tauba igen. Du kan göra tauba. Gör alltid tauba. Och be Allah att han ska underlätta för dig att lämna synden. Men det finns ingen gräns på hur många tauba man kan göra. Till och med om det är samma synd. Du kan göra miljoner tauba. Det finns ingen gräns på hur många tauba du kan göra. Subhanallah. Och därför är en väldigt vacker hadith. Där profeten alaihissalam säger. Att då Iblis skulle bli utvisad till jorden. Så säger han utmanande till Allah. Bi'izzatika. Vid din makt. Så ska jag fortsätta att vilseleda människan så länge hon andas. Jag ska kämpa med att få människan till helvetet så länge hon andas. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala och vid min makt så kommer jag fortsätta förlåta henne så länge hon ber om förlåtelse. Khalas. Du kämpar, Allah förlåter. Alhamdulillah. Ja. Sen så nämner författaren och säger att det finns många verser beträffande istighfar. Det här var bara några. Och han nämner sen några hadither. Och han börjar med hadith Al-Agar Al-Muzani radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marra. Att jag känner som, alltså, hjärtat blir ibland glömskt. Och jag ber Allah om förlåtelse 100 gånger om dagen. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Här nämner profeten alaihissalam att hans hjärta ibland glömmer. De säger här, yani, fawat an dhikrillah. Vi är ålagda att minnas Allah. Speciellt profeten Muhammad alaihissalam. Ständigt minnas Allah. Men det händer ibland att man glömmer. Man blir upptagen, man blir sysselsatt med någonting. Och man kommer på andra tankar. Okay? Och då kan hjärtat ibland kännas lite frånvarande. Man känner som att man är disconnected eller man mår inte riktigt lika bra. Hjärtat kanske blir hårt. Och speciellt om man kanske har haft en lång dag på jobbet och skolan. Man har exponerats för mycket, en i fitna och så vidare. Så känner man att hjärtat har påverkats. Är det inte så? Jag känner. Det är så, eller hur? Hjärtat påverkas, hjärtat förändras. Och då finner vi här medicinen till att få ett friskt hjärta, få ett levande hjärta. Att få ett hjärta fyllt av iman. Och det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, att göra dhikr och att göra toba. Toba har en enorm effekt på hjärtat, eller istighfar. Och därför så sa profeten alaihissalam här att han bad Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Och han, alaihi salatu wassalam, är den som är förlåten för sina gångna och kommande synder. Han är redan förlåten. Men han ber ändå Allah om förlåtelse 100 gånger om dagen för att vara en god förebild för oss. Och för att det är någonting man mår bra av. Och jag vill att vi efter idag, vi ska testa det här. Inte bara testa, utan vi ska, inshallah, leva efter det här. Vi ska bli från en mustaghfirin. De som ständigt gör istighfar till Allah subhanahu wa ta'ala. Hundratals gånger om dagen. Okej? Okay? Och ni kommer att känna av detta. Och subhanallah, en liknande hadith. Där nämner profeten alaihissalam och han säger att om en muslim syndar så får han en svart prick på sitt hjärta. Han får en prick på sitt hjärta. Och om han minns Allah och ber om förlåtelse så renas hans hjärta. Men om han faller tillbaka, alltså utan att göra toba, han syndar, blir en svart prick på hjärtat och sen syndar och syndar och syndar, så kommer det bli ett svart lager över hjärtat. Och det här är ran, som Allah Azza wa Jal nämner i surat al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Att de fick det här höljet, lagret av mörker över hjärtat som en konsekvens av deras illdåd, deras synder. Subhanallah. Så vad lär vi oss av denna hadith som är autentisk, finns i Tirmidhi? Jo, att när människan syndar så påverkas sitt hjärta. Och vissa hadith nämner att hjärtat är vitt. Gärna som en vit pärla nästan. Stor, en vacker vit pärla. Rent, subhanallah. Men när man syndar så kommer de här svarta prickarna på hjärtat. De påverkar hjärtat. Hjärtat blir hårt. Tills om man faller in i dåliga rutiner och syndar och syndar och syndar och syndar. Så blir det lager av mörker över hjärtat. Och vad händer när hjärtat är instängt bakom, runt det här lagret av synder? Tror ni då att hjärtat kommer vara mottagligt för gott? Ja. Nej. Någonting som är instängt är inte mottagligt, eller hur? Yani, du har någonting här inne i den här manicken. Det är inte mottagligt för solljus eller liknande, eller hur? Och liknande saker. Samma sak med hjärtat. Det blir inte mottagligt. Och vad händer när hjärtat inte blir mottagligt? Hjärtat blir hårt, det blir livlöst. Du känner inte av någonting när du hör Koranen läsas. Du påverkas inte av al-mawa'id, av påminnelser. Tänka på paradiset, helvetet. Tänka på konsekvenserna av dina synder. Du blir likgiltig. Hjärtat blir dött. Förstår ni? Men alhamdulillah, man ska aldrig misströsta. Det finns alltid en väg tillbaka. Alhamdulillah, så länge man lever kan man göra toba. Och det dödaste av hjärtan kan bli det mest levande av hjärtan. Allah Azza wa Jalla är den som ger liv till den döda marken. Och på samma sätt ger han liv till det döda hjärtat. Författaren nämner sen också haditherna där profeten alaihissalam säger: Wallahi, jag gör istighfar och toba till Allah dagligen mer än 70 gånger. Mer än 70 gånger. Och vissa av sahaba sa att vi kunde ibland finna profeten alaihissalam i en sammankomst. Yani som den här en sammankomst kunde vi läsa på hans läppar att han gjorde istighfar mer än 70 gånger. Inte på en dag, på en sammankomst. Subhanallah. Och vissa av sahaba sa att vi, det tror jag Abu Huraira, ingen gjorde mer istighfar än Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och han är vår qudwa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Så vi ska ta efter honom och vara från de här människorna som ständigt ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och här nämnde han en viktig sak. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Yani när man gör istighfar, det enklaste är att man säger, och det var det som profeten Alisa brukade säga, astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Kommer ni ihåg det? Du kan säga bara astaghfirullah, det funkar. Men du kan också lägga till wa atubu ilayh. Och jag vände mig till honom i ånger. Författaren nämner sen också hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Wallazi nafsi bi yadihi, law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa'a bi qaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. I den hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam vid honom i vars hand som min själ vilar: om ni inte skulle synda, ni människor inte skulle synda, skulle Allah ta bort er och byta ut er mot ett folk som skulle synda och sen be om förlåtelse och han skulle förlåta dem. Här finner vi Allahs starka kärlek och vilja att förlåta människor. För han måste leva upp till dessa namn. Att vara al-Ghafur, al-Ghaffar, al-Tawwab, al-Afu. Den som ständigt förlåter. Så Allah Azza wa Jal, om människan inte skulle synda, genom vara som änglar, skulle byta ut oss mot ett annat folk som skulle synda, så att de sen skulle be om förlåtelse och han skulle förlåta dem. Och denna hadith ska inte misstolkas med att det är en uppmuntran till att synda. Det är det absolut inte. För även om du försöker att från och med idag aldrig synda, du kommer synda. Så att det ligger i vår natur. Tyvärr vi gör fel. Shaitan påverkar, yani, wiswas och liknande saker, onda personer i ens omgivning. Man faller in i haram. Och då gäller det bara att man ber om förlåtelse. Och Allah Azza wa Jalla kommer då att förlåta. Det berättas också sen från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han sa: vi brukade under profetens tid alayhi salatu wassalam räkna i en sammankomst att han mer än 100 gånger sa: Rabbir firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Här var den hadithen jag tänkte på. Mer än 100 gånger, jag sa 70 eller hur? Mer än 100 gånger per sammankomst brukade han då säga den här dikken: Rabbir firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbir firli wa tuba alayya. Och sen avsluta med: innaka anta tawwabur rahim. Och här nämner ulema att denna hadith bevisar att det är sunna att avsluta sin dua med Allahs namn som passar det man har bett om. Och det har vi gått igenom förut, eller hur? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدُعُوهُ بِهَا. Att till Allah tillhör de vackraste namn, så åkalla honom med dem. Och hur åkallar man Allah med hans namn? Allahumma antal ghafur irfirli. Eller hur? Eller Allahumma ghafirli antal ghafur. Och så vidare. Allahumma rzuqni yarrazaq. Så att man kombinerar mellan det man ber om och Allahs namn subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner sen en hadith där det berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. I den hadith så sägs det att profeten alaihi wasallam sa: man lazima al-istighfar, yani den som ständigt ber om förlåtelse, kommer Allah att göra en väg ut för från varje svårighet. Första, Allah kommer att göra för honom en väg ut från varje svårighet. Wa razaqahu min haythu nam. Wa min kulli hammin faraja. Och Allah kommer ta bort varje bekymmer och ge honom lycka. Och Allah kommer att försörja honom från ett håll han inte kunde tänka sig. Okej, tre dygder och belöningar nämns här för den som gör mycket istighfar. Men hadithen är daif, den är svag, den är inte autentisk. För det finns en person som är okänd i kedjan. Men trots det så har de lärda sagt att betydelsen och innebörden av hadithen är autentisk. Okej? Okay? Innebörden av hadithen är autentisk. Och jag ska bevisa det här. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt, som vi sa, många verser i Koranen, dygden av istighfar. Och i början på surat Hud så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Allah säger då här, och att be er en herre om förlåtelse. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, vänd er till honom i förlåtelse, i ånger. Då har han, till en tidpunkt som han har fastställt, kommer han låta er njuta av allt det goda som ryms i detta liv. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad? Att om du gör mycket istighfar, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att låta dig leva ett lyckligt liv. Mata'an hasana. Och det finner vi här. Det är samma sak som första delen av hadithen. Att Allah kommer att underlätta för honom. Och sen så nämns det också i hadithen att personen som gör detta mycket istighfar kommer Allah azza wa jalla att förlåta. Och där finner vi surat Nuh. Då Nuh alaihissalam uppenbarade sitt folk, eller han förmanade sitt folk. Och han sa till dem, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Och jag sa till folket, be er en herre om förlåtelse, han är sannoliken förlåtande. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Då kommer Allah att skicka rikligt med regn över er. Och يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Och han kommer att öka er i pengar och i barn, och han kommer att ge er floder. Så han nämner Nuh alaihissalam att om ni gör mycket istighfar, så kommer ni få dessa belöningar. Allah kommer skicka rikligt med regn från himlen. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge er pengar. Yumdidkum bi amwal. Och här är det många som kanske tänker till. Vi vill alla ha pengar, eller hur? Och pengar får man när man jobbar och så vidare. Men här finns ett sätt att öka din inkomst. Och det är att göra mycket istighfar. Jag vill testa det här. Om ni gör mycket istighfar under en längre period, Allah kommer att öppna för er en försörjning. Risk kommer att komma till er på ett sätt ni aldrig kunnat föreställa er. Och beviset på det också är versen, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Att om du fruktar Allah, Allah kommer att försörja dig från ett håll du aldrig kunnat föreställa dig. Ja? Så, och göra en utväg från varje svårighet. Subhanallah. Så istighfar har otroliga effekter på människan. En till grej som också nämns här i Koranen, och det var, ska vi se här, profeten Hud. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Och mitt folk, gör istighfar till Allah. Och vänder sedan till honom i ånger. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Och då kommer han att skicka rikligt med regn från himlen, och han kommer att öka er i eran styrka, utöver eran styrka. Så när man gör mycket istighfar, kommer man också att bli en starkare människa. Kanske inte så här, du lyfter mer på gymmet, men att du blir mentalt en starkare människa. Varför? För synder trycker ner människan, gör dig låg och förnedrad och svag och feg. Medans om du är en person som lyder Allah, är nära till Allah, ödmjuk inför Allah och ber Allah om förlåtelse, kommer du bli en mycket starkare människa. Kommer finnas styrka i livet. Så många, subhanallah, mentala problem som folk har idag, psykologiska problem, depressioner och liknande, kan lösas med ett. Det här är ett av medlen som kommer lösa hans problem. Det är att vända sig till Allah i ånger. Och de flesta av människor som har psykiska problem, eller vad heter det, depressioner och liknande, de har nedstämdhet. Om man frågar dem hur deras relation är till Allah, så svarar typ alla att deras relation till Allah är dålig. Om det ens finns någon relation. Vissa ber inte, och de har lämnat en religion. Och sen undrar de varför de inte är lyckliga. Du vänder dig bort från Allah. Hur i hela världen ska du förvänta dig att finna lycka? Allah har sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. Att om du vänder dig bort från min Koran, min uppenbarelse, kommer du få ett lågt liv. Subhanallah. Och vänder du dig till Allah, kommer du att få ett lyckligt liv. Så är det bara. Så att vill man ha den här inre styrkan, vill man ha den här inre lyckan, bra relation med Allah, bli av med den här tomheten, ensamheten, distansen man känner inom sig, vänd dig till Allah. Och det bästa sättet att vända sig till Allah är att göra tauba istighfar. Att bli en person som har en inaba, ständigt vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner sen från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som säger astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu alhayyul qayyum wa atubu ilayh. Den här dikren. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu. Jag ber Allah om förlåtelse, han som är den enda sanna guden, alhayyul qayyum wa atubu ilayh. Om du säger detta, så sa profeten alaihissalam, blir du förlåten för dina synder även om du skulle ha flytt från slagfältet. Att fly från slagfältet, är det en stor eller liten synd? Stor synd. Det nämns till och med ibland de sju förödande synderna. Men säger du denna dhikr, en uppriktig toba, Allah kommer att förlåta dig för alla dina synder. Subhanallah. Mäktigt, och den hadithen är sahih. Författaren nämner sen en ännu mäktigare istighfar. Och den kallas för Sayyidul istighfar. Yani the master, yani ledaren, eller den bästa istighfar du kan säga. Och det är en hadith som berättas från Shaddad bin Aus. Där han säger att profeten alaihi salatu wasalam sa: Sayyidul istighfar är att en person säger: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صاهم den som säger denna dua i början på dagen med övertygelse och sen dör under dagen kommer att gå till paradiset. Och den som säger denna dhikr på kvällen, alltså vid maghrib, med övertygelse och sen dör under natten, kommer att gå till paradiset. Rawahu al-Bukhari. Och den här dhikr, för att förstå sig på, alltså ulema har skrivit böcker där de förklarar denna dua. Alltså den är så mäktig. Och därför heter den Sayyid al-Istighfar. Yani, typ, vad kan man säga, ledaren eller toppen av al-Istighfar. Sayyid, yani den som absolut bästa du kan säga. Och den ska då sägas minst två gånger om dagen. Efter fajrbönen och innan maghribbönen. Okay? Och gör man det med yaqin, övertygelse, så är man från Ahlul Jannah. Vill vi inte alla vara från Ahlul Jannah? Subhanallah. Är det här speciellt komplicerat? Tar det jättelång tid att göra? Nej. Måste du vara i moskén för att säga det? Måste du ha wudu för att säga det? Säg den på bussen, säg den gående, säg den sittande i soffan. Enkelt. Alhamdulillah. Subhanallah. Väldigt vacker då. Och då säger man då: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Och Allah, du är min herre, den enda sanna guden som förtjänar att dyrkas. Khalaqtani, du har skapat mig. Här börjar man börjar sin dua med ett tawassul, med att bekräfta tawhid till Allah subhanahu wa ta'ala. Den här duan börjar med tawhid. Yani tawhid al-ma'rifa wa tawhid al-fi'l. Tawhid i kunskap att Allah skapat den och skapat allt. Man erkänner att det finns ingen annan skapare än Allah. Han är den rabbi, den enda sanna guden. La ilaha illa anta, tawhid al-uluhiyya. Endast du förtjänar att dyrkas. All dyrkan ska vara till dig och inte till någon annan. Wa ana abduk, och jag är din slav. Du börjar med att ödmjuka dig. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. Wa ya ar podit ala ahdika. Al ahd betyder här det löfte som vi har avgett. Yani vi avgav ett löfte att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är i ett avtal med Allah azza wa jalla att i det här livet tjäna honom och dyrka honom. Ana ala ahdika wa wa'dika. Och jag försöker också yani verkligen tro och bekräfta på allt som du har lovat. Jag tror på allt som du har lovat och bekräftat. Mastata'tu, så gott jag kan. Ja Allah, jag försöker följa dig, din religion, islam, hålla mig borta från haram, så gott jag kan. Och det här är också en annan vacker sak. Inte att du säger: oh Allah, jag gör allt perfekt. Jag lever upp till 100% islam. Nej, det finns inte. Utan så gott jag kan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Alla kräver inte mer av oss än vad vi kan. Och idha amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Profeten alaihi salatu wasalam sa: om jag har beordrat er med någonting, gör det då så gott ni kan. Så man försöker så gott man kan. Det är när man gör det som man ska göra. Och man ber om förlåtelse för det man råkar falla kort i. Så man försöker alltid leva upp till att göra det man är ålagd att göra. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Och jag söker skydd hos dig Allah från ondskan som jag har gjort. Genom mina synder och dess onda konsekvenser. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Och jag erkänner dina gåvor över mig. Wa abu'u bi dhanbi. Och jag erkänner mina synder. Faghfir li. Så förlåt mig. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. För ingen annan än du förlåter synder. Subhanallah. Otroligt vacker dua. Och därför nämner Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, som Ibn Qayyim citerar, att de fromma tjänare som går, yani som färdas mot Allah subhanahu wa ta'ala, mot paradiset, har dessa två vackra egenskaper. Och det är mushahadatul minna wa mutala'atu aibin nafs. Att man alltid har den här medvetenheten om Allahs gåvor. Och två, medvetenheten om ens synder. Okej? Och då nämner han här den här duan som ett bevis. Det här är ett tillstånd som du ska vara i. Du färdas i det här livet till Allah, eller hur? Du är i varje andetag, du närmar dig döden. Du är på väg mot Allah. Yani shit aw abayt. Yani varje människa kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala, vare sig han vill eller inte. Vi färdas mot Allah. Och hur ska en from, rättfärdig muslim färdas mot Allah? Han ska ha vissa egenskaper, eller hur? Och av de här egenskaperna är, ni vet, hopp, fruktan, kärlek och liknande. Men här är också två viktiga egenskaper. Det är att man, ett, abu och bini'matika alayya. Att man alltid har det här tillståndet där man erkänner Allahs gåvor. Man vet att Allah azza wa jalla är generös. Och vad leder det här till? Det här medvetandet och erkännandet av att Allah är generös. Det leder till att man älskar Allah. För man älskar den som ger en någonting. Eller hur? Allah, vad en gott du har i detta liv. Ma bikum min ni'ma fa min Allah. Allt gott du har det från Allah. Ingen annan. Så när du erkänner detta, subhanallah. Hälsan, pengarna, mat på bordet, tak över huvudet, varenda dag jag lever. Allt detta är från Allah. Det leder till vad? Tacksamhet. Eller hur? Tacksamhet är shukr. Och det leder till al-mahabba, kärlek till Allah. Walhamd, att du prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen den andra egenskapen är wa abu'u bi dhanbi, och jag erkänner mina brister till korta kommande. Och det leder till vad? Att du ständigt vänder dig till Allah och ber honom om förlåtelse. Du gör mer goda gärningar. Du ödmjukar dig själv. Du tror dig inte vara för mer, vara någonting du inte är, högmodig eller liknande. Utan du ser dig själv som en muflis, som här Ibn Taymiyyah nämner. Yani en person som, du är en nobody inför Allah subhanahu wa ta'ala. Du är en svag, liten tjänare som har fullt med brister. Ja, du ser inte dina gärningar som någonting alls nästan. Det är så. Yani vem är jag? Jag är miskin och subhanallah, jag har så mycket brister till korta kommanden. Det är så man ska tänka. Inte gå och tänka, mashallah, jag är muslim och jag är bästa människan, jag är bättre än alla andra. Jag får sådana skumma frågor, folk frågar. Yani, jag känner mig som att jag är någonting. Vem är du? Lägg ner. Subhanallah, miskin. Änglarna gör sujud i flera miljoner år. Vem är du? Vem är du jämför dig med profeterna, jämför dig med sahaba? Tänk på dina synder, ja Abdallah. Vem är du? Subhanallah. Så att man ödmjukar sig själv. Och det här leder till att man blir en bättre människa. För han nämner här Ibn Taymiyyah att just den här ödmjukheten är jätteviktig. För börjar man upphöja sig själv, kallas, då kommer dyrka alla mycket sämre. På ett mycket dåligt sätt. Utan när man är ödmjuk, det bästa sättet att dyrka alla. Som en bristfällig, yani slav, tiggare, yani tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Som vad jag än gör, det är ingenting. Det är så man ska tänka. Subhanallah, och bara kämpa igen. Och det här finner man från sahaba radiyallahu anhu. Yani, de brukade se sina gärningar som ingenting. Är det inte så? När Allah subhanahu wa ta'ala befriade Aisha från de falska anklagelserna att hon hade begått otukt. Ni vet den här prövningen. Allah skickade ner verser. Och sen hon fick höra om de här verserna. Och vad hennes reaktion? Sa, ja, mashallah, jag står i Koran. Nej, hon sa, subhanallah. Yani, hon sa, jag tror ordagrant, hon sa, yani ana ahqaru, yani shani ahqaru fi nafsi. Yani jag ser mig själv som en så liten att Allah ska prata om mig i Koranen. Och hon är kanske den bästa kvinnan som har levt. Och det här är så hon tänker subhanallah. Så man ska vara ödmjuk. Allah måste. Författaren nämner sen från Thauban radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, då han vände sig efter bönen, så brukade han säga tre gånger astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Och då så sa man, hur sa han efter bönen? Och då så sa man, han sa astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Här finner vi, som vi sa, att efter du har bett, och bönen är den bästa gärningen som finns. Är det inte så? Hadithen, wa'alama anna khayra amalikum as-salah. Vet att den bästa gärningen är bönen. Det finns inget bättre du kan göra än bön. Alltså fysiskt. Bästa dyrkan i islam är bön. Här, efter att profeten bett sina obligatoriska böner, så vände han sig om och säger astaghfirullah tre gånger. Och varför, som vi sa innan, han avslutade alla sina goda gärningar med att be om förlåtelse. Varför? För hur bra gärningen än är, hur bra du än gör den, så kommer du inte göra den perfekt. Och därför när du säger astaghfirullah, så fullborda det de brister du gjorde i din dyrkan. Men vem av oss ber perfekt 100%? Tänker inte på någonting annat än bönen. Varenda rörelse i enlighet med sunnah. Det är svårt, eller hur? Vi har brister, vi tänker på andra saker, vi blir distraherade. Vi har ingen khushu i bönen kanske. Säg då astaghfirullah. Och inshallah, det kommer att kompensera och sudda bort de bristerna du hade i bönen. Och här är också en faida som inte nämns. Och det är, när man ber jama'a, profeten al-islam, han var imam, eller hur? Hur länge satt han efter bönen vänd mot qibla? Han sa, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Det finns en hadith som nämner att han satt så här länge. Så lång tid det tog att säga denna. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Sen vände han sig om. Till höger eller vänster sida. En gång så, en gång så. Så att så länge satt han vänd mot qibla. Bara en faida, bra att känna till. Och sen sista hadithen för idag. Som berättas från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa. Att Allah säger. Yani hadith Qudsi. Ya ibn Adam. Ya ibn Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Ala ma kana minka wa la ubali. O människa. Så länge du åkallar mig och hoppas på mig. Så kommer jag att förlåta dig för dina synder. Wa la ubali. Yani utan att. Yani. Jag kommer att förlåta dig för dina synder. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, människa, om dina synder skulle nå upp till himlen och du sen skulle be mig om förlåtelse, så skulle jag förlåta dina synder wa la ubali. Yani wa la ubali betyder typ utan att bry mig, yani utan påföljd. Jag skulle förlåta dina synder. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم om du skulle möta mig, yani på domedagen, med hela jorden fylld av synder, och du möter mig i ett tillstånd utan kyrk, så skulle jag förlåta dig med, så skulle jag möta dig med lika mycket förlåtelse. Subhanallah. Väldigt, väldigt vacker hadith som här Imam Nawawi nämner tre meningar. När Allah subhanahu wa ta'ala då säger i första meningen att ya ibn Adam, och det är alla människor, att så länge du åkallar mig, dua, Allah älskar dua, wa rajauta, och du hoppas på Allah subhanahu wa ta'ala. För när man åkallar Allah, så ska man åkalla Allah och tro gott om Allah. Vet ni det? För Allah subhanahu wa ta'ala säger att jag är så som min tjänare tror om mig. Så man ska tro att Allah azza wa jal vill besvara ens dua, älskar att besvara ens dua. Allah kommer att ge dig mer än vad du ber om. Tänk så. Okay? Så ha alltid gott hopp på Allah subhanahu wa ta'ala. God tro, tillit. Och tänk inte så, men jag är dua och Allah kommer ändå inte besvara. Eller... Nej. Tro alltid det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Så gör dua med god tro. Gott hopp till Allah azza wa jal. Allah kommer att besvara din dua. Den andra meningen på hadithen, ya ibn Adam, om du syndar så mycket att du skulle fylla hela jorden, eller dina synder skulle fylla hela atmosfären upp till himlen, och du sen ber mig om förlåtelse, så kommer jag förlåta dina synder. Ja. Och den tredje meningen, den mäktigaste, Ibn Adam, om du skulle möta mig, yani yawm al-qiyam, med lika mycket synder som skulle fylla hela jorden, men du möter mig la tushriku bi shay'an, utan att ha satt någonting vid min sida, en ren monoteism och tauhid, så kommer jag möta dig med lika mycket förlåtelse. Här finner vi att ett tauhid, ren monoteism, korrekt tro om Allah och korrekt dyrkan är den främsta orsaken till att bli förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att sakna monoteism, att göra kyrk, är den största orsaken till att berövas förlåtelsen. Du kommer inte bli förlåten om du dör i ett sånt tillstånd. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida, men han förlåter vem han vill utöver det. En Allah förlåter inte den som dör i ett tillstånd där han har dyrkat andra än Allah. Men Allah förlåter alla andra synder. Men gör man kyrk och lever, man kan be om förlåtelse. Men problemet är de som dör, som avgudadyrkare. De kommer aldrig finna förlåtelse. Men dör man på la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, och man lever upp till dessa ord, så är man inshallah förlåten. Antingen direkt eller någon gång du kommer att gå till paradiset. För ahli tawhid kommer inte brinna i helvetet. De kommer att hamna i paradiset. Så här finner man vikten av att yani fullborda, kan man säga, yani verkligen ha en korrekt aqida, tawhid. Tro rätt om Allah subhanahu. Känna Allah azza wa jal, hans namn och egenskaper. Känna Allah azza wa jal vid hans egenskaper, hans namn. Och att sen endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och hålla sig borta från all form av kyrk, vilket negerar tawhid, eller bryter tawhid, upphäver tawhid. Och hur ska man ha en perfekt tawhid, dyrka Allah med uppriktig tawhid, om man inte känner till tawhid? Och därför är det jätteviktigt, kära bröder och systrar, att man betonar den här kunskapen. Det är den viktigaste kunskapen i islam. Kunskapen om Allah. Kunskapen om dyrkan till Allah. Det finns ingenting viktigare i al-islam. Och om någon säger motsatsen, så ljuger personen. Är det inte så? Varför skapades vi? Vad är meningen med livet? Att dyrka Allah. Och vad är dyrkan av? Det är tawhid, eller hur? Varför skickade alla profeter? Vad var deras kall? En ibadullah. Och inte ibadullah tawhid. En dyrka Allah och håller borta från tawhid. Hela islam kretsar kring tawhid. Bönen är tawhid, fastan är tawhid, zakat är tawhid, läsa Koranen är tawhid, läsa Koranen är tawhid. Allting är tawhid i islam. Så det är där man måste betona. Lära sig om det här. Det är jätteviktigt. För många muslimer idag vet inte. De faller kort i detta, faller in i kyrk och liknande saker. Alla skyddar oss. Så vill man verkligen vara en person av tawhid, monoteism, så ska man studera det. Om och om igen. Hela tiden förnya sin tawhid. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss för våra synder och att ta vårt liv i det bästa av tillstånd och att öka oss i kunskap och goda gärningar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Harun.
Vad är domen att sprida svaga harifer när profetans, även om de har en autentisk betydelse, när profetans lösare har sagt att de ska ta över sin plats igen?
Ahsant, ahsant. Jättebra fråga här. Vad är domen kring att sprida falska eller svaga hadither? Svaga hadither. Det är en kunskap som diskuteras inom kunskapen om ilm al-hadith, eller kunskapen om hadith. Så diskuteras den här frågan. Får man använda svaga hadither? Vad är domen kring att använda svaga hadither? Och alla ulema är överens om att du får inte använda påhittade hadither. De som är maudhu'. Alltså jättesvaga. De är lugn. Alltså profeten Al-Sam har inte sagt dem. Det finns ingen chans att han har sagt dem. De haditherna får du aldrig använda. Okej? Okay? Sen har vi hadither som är lite svaga. Som den här hadithen idag. Där nämner vissa ulema att man får använda dem i tarib och tarhib. I att uppmana till gott, till exempel att använda den här hadithen för att få folk att göra mer istighfar. På villkor av att hadithen inte är jättesvag, på villkor av att den har en grund i islam. Alltså hadithen nämner inte någonting nytt du ska göra, någon ny bön eller någonting, utan att göra istighfar, det kan du finna i tusen andra bevis. Okay? Samma sak, belöningen som jag nämnde finns det stöd för i Koranen och andra hadithen. Okej? Okay? Och tre, du får inte heller säga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utan du säger yuqal, yurwa. Det kallas för sirat och tamrid på arabiska, att man säger indirekt. Det sägs att profeten har sagt, det tillskrivs profeten alaihi wasallam och så vidare. Så att de lärde nämner de villkoren, men jag själv lutar åt åsikten att man inte ska använda svaga hadither, för att det finns tillräckligt i de autentiska haditherna. Förstår du? Vi har inte behov av de svaga haditherna. Utan de starka haditherna räcker gott och väl. Förstår du? Men det är en djup fråga som de lärda har diskuterat. Ja. Alltså, dua, de här dikerna, man ska säga dem på arabiska. Inte på svenska. Och vad man kan göra, bror, om du har muslimappen. Du läser dem. Efter fajr, du har boken eller du har appen. Du läser dem. En gång, två gånger, tre gånger, en vecka, en månad, två månader. Sen du kommer kunna dem utan till. För de här adkara, sabah wa masa, de sägs ofta, förstår du. Så att, men annars om du inte kan, du kan bara säga astaghfirullah wa atubu ilayh. Enkelt, eller hur? När Allah nämner? Precis, de lärde har sagt att Tauba inkluderas i al-istighfar. Och vad jag förstod när jag läste här, skillnaden är att Tauba, det är att hata synden, lämna synden, ångra sig, intala sig själv att inte göra om synden. Och istighfar är själva att uttala, att säga Allah förlåt mig. Så att, och dölj mina synder och så vidare.
Du vet att om människan slutar synda, så skulle det bli liksom, utbytt mot någon ny skapelse. Var det därför Gud bytte ut jinn mot människorna?
Nej, Allah bytte inte ut jinner mot människor. Allah skapade bara jinnerna först. Och jinnerna fanns ju kvar. Hadithen är bara hypotetiskt att om folk inte skulle synda, men folk syndar. Så att vi känner inte till islam att Allah har bytt ut ett folk, förstår du?
Och betyder det också att om domedagen kommer att komma när människorna slutar be och istighfar, att domedagen kommer att komma när människorna slutar be och istighfar?
Det kanske inte riktigt hänger ihop, men det stämmer att då domedagen faller så infaller den på de värsta av människor och ingen av dem gör istighfar. Ingen av dem är ens muslim. Allah kommer ta de troendes liv innan domedagen. Kommer skicka en vind som kommer ta själarna av varje troende person. Och så att det stämmer att på den tiden finns det ingen som gör istighfar. Ingen som ber om förlåtelse. Gabriel.
Sayyid istighfar.
Nej, bara Laylat al-Qadr. Den duan är begränsad till Laylat al-Qadr. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Vad jag vet är bara Laylat al-Qadr. Men, alltså man kan ju säga, alltså utanför, du kan ju säga Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Men den är alltså generellt specifik för Laylat al-Qadr. Där har det nämnts att man ska säga, jag känner inte till att profeten al-Islam brukade säga den utanför. Förstår du? Men inte heller på det sättet att det skulle vara förbjudet. För det är ändå en dhikr alltså. De frågar här om de dua som vi nämnde, om vi kan skriva ner dem. Nej, utan vi hänvisar till muslimappen. Eller vad heter den? Husna Muslim. Den finns ju både på App Store, eller den har kommit va? Den finns på både Android och App Store. Och där finns alla dessa adkar. Husna Muslim på svenska. Inshallah. Så att där finns de på arabiska. Med översättning och hur man uttalar dem med vanliga bokstäver. Och man kan lyssna också, va? Man kan lyssna också så att man lär sig säga dem. Inshallah. Babu.
vinna i helvete på evighet. Vad är bevis?
Beviset för att Ahli Tawhid inte kommer brinna i helvetet för alltid är hadithen Shafa'a. Hadithen om Shafa'a. Det är hadithen. Precis att hadithen nämner att Allah kommer ta ut den som har så lite som ett senapskorn av iman i hjärtat. Allah kommer ta ut dem från äldre som säger la ilaha illallah. Och endast de som är dömda av Koranen kommer vara kvar. Yani de som har gjort kyrk. Och det finns många hadither och tillsammans bevisar de just detta. Att det är endast ahli kyrk och kuffer som kommer att vara i helvetet för alltid.
Om man har gjort något orätt mot någon annan muslim och ber Allah om förlåtelse och inte den personen, kan man, finns det chans att man ändå kan bli förlåten?
Alltså har man gjort orätt mot en människa så säger de lärda att då är en del av toban också att be personen om förlåtelse. Att gottgöra. Ge tillbaka det man tagit eller så vidare. Men om det inte är möjligt. Till exempel du var 17 år och du gick och rånade någon. Eller inte vet jag. Gick och snattade i någon affär. Du vet inte vilken affär det var. Eller, inte vet jag. Du gjorde någonting fel. Sa någonting fult till någon person. Du gör toba in. För du kan inte gottgöra. Hänger du med? Men om du gjort någonting nu. Fel mot en person. Lurat en person. Bedragit en person. Då får man gottgöra genom att ställa saker till rätta. Åtminstone ge personen den möjligheten. Men då nämner också de lärda. Det här är ju då om det är någon ekonomisk förlust eller någonting sånt. Eller personlig skada. Men om det är verbal kränkning. Och det kommer orsaka större skada. Så ska du inte gå och säga till personen. Jag baktalade dig. Utan då ber du liksom om förlåtelse för personen. Och till Allah, och inshallah Allah kommer förlåta det.
Och om personen inte vill förlåta någon anledning?
Alltså du gör ditt. Du gör ditt. Om du är uppriktig, Allah kommer förlåta det. Det är viktigast. Inshallah. Och om du är uppriktig, Allah ser till att han förlåter dig på domedagen. Inshallah.
Ska man inte tala gott om personen då?
Ja, precis. Om du baktalat någon så ska du gottgöra genom att tala gott om personen till samma folk. Och göra dua för personen och så vidare. Så. Eller vad man kan göra också att man skickar en annan person skickar meddelande och säger det fanns en person som sa något dåligt om dig. Kan du förlåta personen? Personen ångrar sig. Utan att lämna namn, förstår du? Det kan ju också funka. Inshallah ta'ala. Jalla, vi slutar för idag och ses inshallah ta'ala på torsdag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.